Ja, det var trevligt för mig att få vara här tillsammans med er. Men jag satt nog och tänkte, ni vet, så här förr, tror jag det var så här, att om barnen då inte kunde någonting så brukar de säga att men då får mamma komma dit istället. Och jag började fundera över om Anders då tänkte att han skickar mamma istället. Man vet aldrig. Jo, jag ska dela någonting som egentligen är... Ja, vad ska jag nu säga? Ni får se sen. Det är någonting som jag håller på med och läst och läst och läst under flera veckor. Och nu ska jag dela det med er. Men innan så undrar jag så här. Har du någon gång upplevt att du har berättat någonting för någon som inte har lyssnat? Det gissar jag. Jag minns en gång Leifs en morbror, och det råkade sig så att vi var sjuka allihop. Barnen var små, allihopa var sjuka utom Leif. Och han träffade då sin morbror Rolf, och han frågade då: "Nå, hur mår ni?" Och Leif berättade då: "Ja, den är sjuk, och den är sjuk, och den är sjuk, och den är jättesjuk." "Jaha," sa han då, "ni mår bra där hemma," sa han. Ja, så att det där är nog inte så ovanligt faktiskt. Och jag möter fortfarande människor som kan säga till mig så här: "Och Katarina, du har så jättebra andakter i radio." "Jaha, okej, tack. Är någon speciell du har fastnat för?" "Nej, jag kommer nog inte ihåg vad du har sagt." Ja, är det så där med oss? Att vi inte lyssnar. Det som jag ska ta er med genom idag är faktiskt hämtat från Uppenbarelseboken kapitel 2 och kapitel 3. Det är en vandring mellan de här sju församlingarna. Och där varenda egentligen tilltal till församlingen avslutas med att du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Och vi firar ju, som vi hörde, det är ju den heliga andes dag. Vi har fest och det är underbart. Och vad skulle vi göra utan anden? Ingenting. Men då är det ganska kusligt när man börjar läsa den här texten. Och jag är helt säker på att det är precis lika aktuellt idag. Det här är ingen historiebok. Det här är någonting som är så levande. Och vi ska se då vad det är som Herren vill ha sagt till oss idag. Därför att tanken är ju att vi ska lyssna. Du vet, det hebreiska ordet för att höra, shema, det betyder alltså att om du har gjort eller om du gör det du hör, då har du också hört. Men om det är så att du har hört någonting, att du upplever att Herren har sagt att du ska nu ringa till den där damen, det har du hört, men du har ju inte gjort det. Då betyder det egentligen att du är ganska döv. För du har inte hört. Du har inte gjort det du hade hört. Och det där tror jag att händer med oss. Det finns många saker som vår Herre säger till oss. Men vi har inte uppfattat att han faktiskt hade ett tilltal. Så låt oss titta lite grann på vad är det anden säger till oss idag, och vad sa han till församlingarna i det här runt, vad heter det? Ja, heter det runt i Turkiet, helt enkelt där runt. Och då börjar vi med Efesus, en ganska intressant plats i och för sig. Det är bara ruiner, men i alla fall. När ordet först kommer till församlingen i Efesus så inleds det med uppmuntran. Och det ska vi alltid ha. Vi ska alltid inleda med att uppmuntra varandra. Och det kommer först, och då kan det hända liksom att man tänker: "Ja, ja, ja, jättebra. Jag fick höra att vi var så duktiga. Vi hade haft så bra samlingar och stor kör och mycket folk." Men så kommer det sen: "Det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek." Och då tänker man: "Hoppsan, jaha, det lät ju ganska skrämmande." Men jag tror att vi många gånger ibland behöver ta det till oss. Är det så att vi har missat liksom den där ursprungskällan? Att vi går och surplar liksom ifrån andra vatten därför att vi har glömt bort vart vi ska? Är det så att vi har glömt det här? När vi första gången ändå sa, eller sjöng med, jag har beslutat att följa Jesus. Var är vi nu? Är det bara någonting då som hör till historien? Eller kan jag fortfarande säga, mitt beslut är att följa Jesus? När jag var pastor i Närpe så hade vi bjudit in en sångare som hette Ted Sandstedt. Och han berättade att han var inne i en kris. Och han var helt desperat. Och han sa till Jesus så här: om du inte möter mig på nytt igen så kommer jag sluta att sjunga och predika om dig. Och han stängde in sig, han var ensam med Herren. Och plötsligt återigen så kom det här mötet. Och det föddes också en sång som då heter Jag längtar möta Jesus och än en gång. Och det är väl liksom det perspektivet. Har vi tappat glöden? Sen läste jag någonting som jag tycker är jättekusligt. Det stod i en bok så här. Vet ni att 80% av församlingens verksamhet kan fortsätta trots att den heliga ande har farit för länge sedan. 80%. Därför att det är så väldigt mycket som vi liksom håller på med. Vi har ju alltid gjort så här. Men det är ju så här vi gör. Och så glömmer man bort sedan ursprungligen. Varför gjorde vi det här? Var det liksom ett syfte med det? Eller är det så att nu gör vi så här bara för att vi alltid gjort så? Det är ungefär som sån andra grejer. Någon frågar mig någon gång: Katarina, varför har du alltid kaffet i kylskåpet? Ja, men så det vet jag inte. Min mamma hade kaffe i kylskåpet. Jaha, och varför hade hon? Ja, men hennes mamma hade sitt kaffe i kylskåp. Och så fick jag höra att min äldsta dotter också sätter kaffe i kylskåp. Ja. Och varför vet jag inte, men jag har alltid gjort så. Och då kan det också hända liksom andra grejer då. Varför gör vi så här? Är det så liksom att vi inte har tänkt på längre att vi har ett uppdrag? Och du vet, det är också så med Jesu tilltal. Det är inte gammal skåpmat. Det är liksom färskvara hela tiden. Vi kan ju ha bra om vi spar ibland, vet ni, och äter matrester. Det är ju jättebra att vi inte slänger det. Men den mat som Jesus ger, det är ju inte gammal skåpmat. Den är ny. Men det glömmer vi ibland. Att det alltid finns nytt att få. Så då börjar vi fundera över hur är det nu då? Har vi övergett vår första kärlek? Har vi gjort det? Har det blivit slentrian och vana nu det vi gör? Jag har märkt ibland, jag tycker hemskt mycket om att få en ny bibel. Jag älskar att få en ny bibel faktiskt. Vet ni vad jag gör då? Då börjar jag läsa den som om jag aldrig har läst Guds ord tidigare. Jag försöker tänka mig in att det här är en ny bok. Den här är spännande. Jag har aldrig läst den. Och egentligen är det perspektivet vi måste ha. Herre, nu är det du och jag. Och du har någonting att säga till mig idag. Det du sa igår, det var ju fantastiskt. Men nu är det idag. Så det behöver vi alltid fundera över som Guds folk, som församling. Var står vi? Är vi vid källan? Eller sitter vi och sörplar någon annanstans? Eller är det så att vi verkligen hela tiden vill ha det rena och fräscha och friska vattnet? För det ordet fick församlingen i Efesus. Och det tror jag att vi alla behöver få uppleva ibland. Att Herren puttar lite grann på sig en hej. Alltså du har glömt någonting. Du vet, ursprungskällan, den sinar aldrig. Och den är alltid fräsch. Sen kan vi vandra vidare. Sen kommer vi till exempel till Smyrna. Det är intressant ändå för att det var en liten församling. Och det sägs inte egentligen så mycket om av, ska vi säga, negativ kritik. Men det finns någonting ganska dystert runt en grupp när man tycker att vi är så få. Och då är det väldigt lätt att man tänker, Men vad är nu det här? Ska vi aldrig bli fler? Orden till församlingen där var: ge inte upp. Och vi hade en tid i Sundom när jag verkligen funderade över: Herre, vad gör jag här? Och skulle inte jag ha fått en sån konkret och tydlig kallelse, så kan det nog hända att jag hade åkt till Tokyo eller Paris eller någonting annat och tjänat. Men den var så tydlig så att det gick ju inte bara att vara kvar där. Men en gång då när jag också frågade Herren: vad är det nu egentligen? Vad vill du med oss? Och då kom samma ord till mig: ge inte upp, Katarina. Håll ut. Och det var också, det lönade sig sen, för sen plötsligt då så började det komma människor som ville ställa upp, som ville starta söndagsskola och scout och allt det där. För att inte tala om vårt stickcafé med stickande damer. Och vi började med 5 och nu är vi kanske 35. Och det är då bara tanter från byn. Så att ibland så behöver vi få höra det där. Uppmuntran till uthållighet. Vet du, tecken, liksom det där var när vi tycker att vi är så få, behöver inte vara ett tecken på att du är på fel plats. Det behöver inte betyda sen att du kanske kan göra något annat. Utan det är samma sak, lyssna in, vad säger den heliga ande? Vad är det han säger? Det kan ju hända att han säger att vi ska göra någonting annat. Men det behöver inte betyda det. Den här litenheten är inte ett bevis på att Herren har lämnat. Utan det kan vara just det här liksom uthålligheten. Och be om Guds ledning. Och de orden fick då den här församlingen i Smyrna. Sen skrivs det till Pergamus och Thyatira. Och det där tycker jag är jätteviktigt faktiskt. Allt är väl viktigt förstås. Men då ska man kunna sammanfatta det så här: blanda inte in andra saker eller främmande religioner eller andra rörelser bara för att locka till dig människor. För det gjorde man ju där, man tog in liksom lite annat. Och det är väldigt lätt att man tänker så, men vi vill ju nå ut till människor. Tänk om vi börjar med någonting annat, någonting nytt. Lite grann utav det som världen har. Kanske lite yoga. Och det är ju inte så farligt. Vi kan ha det någonstans på sidan om där. Och sen kan jag ta bort någonting från skriften som verkar skrämmande. Kan man ju inte berätta om. Nej. Utan vi ändrar någonting därför att vi vill ju vara populära. Men vet ni, det är livsfarligt. Det är verkligen livsfarligt. Och det gjorde man då på den tiden. Man försökte ta in då det som man kallar för nikolaiternas lära. Helt enkelt var ett förfalskat evangelium. Kanske man gör så därför att man märker att nej, men vi vill ju bli flera. Vi kanske ska starta bingo här istället för en gudstjänst. Då kommer det mycket mer folk. Och så ber vi en liten bön på slutet, sen så är det ju ändå lite fromt. Nej. Det vet jag att ni inte gör. Men ni kan förstå liksom tanken, va? Hur lätt det blir att man försöker ta bort någonting utav det som är det sanna evangeliet. Man försöker ta bort udden ifrån det. För att människor inte ska ta anstöt. Jag ska tala om för er att det världens människor idag längtar efter ett äkta och sant evangelium. Det är precis tvärtom. Inte vill de att vi ska försöka checka till oss och vara på något annat sätt. Utan de vill ju ha det som är sant. Det som är äkta och det som håller. Det är liksom ingen vits att vi ska försöka då checka till oss på något sätt. Men det är väldigt lätt att man tänker så. Nu är det två saker här som man inte ska blanda ihop. Det första är ju att vi måste ju tänka så här, att vi har liksom nytt sätt att fungera. Ny teknik, tack och lov. Sånt där var en fin bild på mig, jag satt och funderade varifrån kommer den. Jag menar, det finns mycket sånt som är bra. Det finns liksom metoder och vi har ju alla möjligheter nu här. internet och bilder och Facebook och hela köret, va? Men det är en helt annan sak. För jag minns när jag gick i söndagsskola. Jag hade min pappa som söndagsskollärare. Det var urtråkigt. Ja. Mm. Han satt och läste ett litet häfte och jag tyckte det var pinsamt. Jag tyckte det var jättetort och tråkigt. Det är en helt annan sak. Vi har liksom ny stil nu. Men vi får aldrig ändra på innehållet i evangeliet. Vi måste hålla isär det där. Vi har ny teknik, tack och lov för det. Men innehållet måste alltid vara evangeliet. För det som min pappa läste ur det lilla tråkiga häftet, det var ju ändå berättelser om Jesus. Det var bara sättet att berätta som kanske inte var det allra bästa. Som sagt, vi får aldrig ändra på budskapet. Inte glömma bort det vad som är kärnan i det. Sen så sägs det till församlingen i Sardes. Det är ungefär lite liknande. Men för det första, håll fast vid det ni har. Men kom också ihåg vad ni har lärt er. Varför har vi bibelgrupper? Jag har just idag på eftermiddagen, jag och Leif har startat en ny alfakurs i Oravais för burmeser. Jättehäftigt. Före det hade vi alfakurser i Korsnäs för människor från Afghanistan och Syrien. Varför går man en alfakurs? Jo, man behöver få repetera åtminstone. Komma ihåg vad vi har lärt oss. Varför är ni med i en bönegrupp eller lifegrupp eller cellgrupp? Varför då? Alltså, vi behöver ju påminna varandra om, men minns du inte vad det stod? Hur låter den gyllene regeln? Vad sa Jesus där och där? Därför att vi glömmer. Och det var samma budskap då som sades till församlingen där. Glöm inte vad du har lärt dig. Ibland har jag också märkt att det är nästan lättare att jag läser en bok, visserligen en kristen bok. Men det är ändå inte Guds ord. Det kan vara uppmuntrande, det kan vara hur bra som helst, det kan vara spännande. Men jag måste också veta vad det står i skriften. Det är jätteviktigt, därför att det kommer så lätt någon ändå som har åsikter. Vet du, så här är det. Så här är Jesus, förstår du. Och Paulus, han var si och så. Men om det stämmer, så ta reda på det. Om det inte stämmer, så ta reda på det. Själv så brukar jag faktiskt också läsa när jag får besök av Jehovas vittnen. De kommer ju lite då och då. Jag brukar ta deras skrift och läsa den. Varför det då? Därför att då ser jag ju hur mycket fel det står där. Ja, men det gör det. Sist nu så läser jag Salt Life. Men hur kan man läsa det här och tro att man vill veta mera? Ja, och jag ser dem ändå som människor som har blivit lurade, som har kommit snett. Men jag måste ju veta vad det står. Vad är det de säger? För att sen då kunna hitta på vad det står på riktigt. För jag kan inte liksom bara möta någon och säga sig, nej, men det där är fel. Jag måste tala om varför det är fel. Detsamma nu när vi har haft våra alfakurser med muslimer. Och vi har fått bett till Gud med flera av dem. Men vet ni, från början så visste de ingenting. Absolut ingenting. Och då kan jag ju inte bara säga sen, men vet du, Gud är god. Jaha, säger de då. Varför är han det då? Man måste ju kunna veta vad står det. Berätta om det. Vem är Jesus? Vi hade en kille som tolk. Han är från Afghanistan och en fantastisk kille. Och i början då så sa han hela tiden att det är samma sak i Koranen. Det är samma sak. Jag sa ingenting. Men vet ni, han var med och tolkade varenda undervisningspass. Han var med på varenda förbönstillfälle. Han var med på dopförrättningar och såg och lyssnade, såg och lyssnade. Sen märkte jag själv att det har hänt någonting med den där killen. Sen var det en äldre man. Vi satt och drack eller fika någonting efteråt. Så sa han så här: Katarina, har du fått bönesvar någon gång? Jo, så här, många gånger, många gånger. Då sa den här farbrorn, men inte jag. Jag har aldrig fått bönesvar. Men då sa våran tolk: nå, ni kanske inte ber till samma Gud. Och då förstod jag liksom att någonting hade hänt med honom. Så berättade han sen för oss hemma hos oss i vårt kök att jag har nu Jesus i mitt hjärta. Men vet ni, därför så måste jag ju veta vad det är jag berättar. Jag måste ju kunna ge ett svar. Och man undrar över liksom att varför ska man be, och vem är nu Jesus och varför måste han dö och hela det. Jag måste kunna förklara. Och det kan du inte göra om du inte vet vad det står i Guds ord. Så därför kom ju den här uppmaningen också: håll fast vid det du har lärt dig. Glöm det inte. Vi behöver bli påminda om sånt. Förr i tiden när jag växte upp, så jag vet inte om de finns med navigatörerna. De kunde alla, nästan hela Bibeln utan, det är massor med bibelverser som de rabblade. Och man kunde, ja, och så vidare och så vidare. Men jag märkte det sen att de kunde alltså som ett sprutande, heter det, vatten bara, så bara forsa ur de bibelord. Därför att de hade det, de kunde dem, inte bara med sitt huvud utan också i sitt hjärta. Så kom ihåg vad ni har lärt er. Glöm det inte, för det har vi ju lätt för. Läs en gång till. Gå med i en ny grupp. Kanske till och med en alfakurs någonstans. Gå med. Ställ frågorna du aldrig fått ställa tidigare. För det märker jag också. Vi har en äldre man med. Det finns några svenskar också med det här i Åravaj. Så han är närmar sig 80 år. Och han säger så här: det här har jag aldrig vågat fråga tidigare. Och många av oss sitter ner, vet ni, med våra frågor. Därför att vi inte har vågat fråga. Vi behöver varandra också i såna här små grupper. Sen kommer vi då till sist i Laodicea. Det är en ganska kuslig bild och ett kusligt tilltal. Det inleds inte ett dugg med de här positiva orden. Utan det kommer liksom pang direkt på. Vad står det där då? Du är varken varm eller kall, utan du är ljum, så att jag vill spy ut dig ur min mun. Det kommer liksom direkt på. Med andra ord, en likgiltighet som liksom genomsyrade församlingen. Och vet ni, det värsta egentligen, eller ska jag säga motsatsen till kärlek, det är ju inte hat, utan det är likgiltighet. Att jag inte är berörd längre. Det gör mig ingenting, någonting. Det lönar sig inte att be. Det lönar sig ingenting. Jag struntar i det. Men till denna församling så kommer ändå de här fantastiska orden. Men se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar, så ska jag komma in, hålla måltid med honom och han med mig. Det betyder alltså att det verkligen inte är ute med församlingen i Laodicea. Inte med församlingen som bara tycker att allting är strunt. Utan då måste vi veta sen att det Jesus längtar efter, det är att den där glöden igen ska flamma upp. Återigen, Alfa, när vi talar om just om bön, så brukar visa en bild som just då hämtat ifrån den här texten. Det är en bild på en dörr och Jesus som står utanför och bultar. Och när man tittar närmare sen så ser man att det finns ju inga handtag. Det gör det, men det sitter på insidan. Det betyder ju alltså, vet ni, att Jesus kommer aldrig någonsin att ta ens den största nyckel han kan och försöka tvinga sig in. Det lönar sig inte. Men han bultar. Och han ger inte upp. Men då är ju frågan om jag hörde. Hör jag att han bultar? Se, jag står vid ditt hjärtas dörr och jag bultar. Men det är bara du själv som kan öppna. Och tänk alltså att det sägs till den här församlingen. Så man skulle kunna tycka att alltså, det är ute med er. Lägg av nu, ni har liksom ingenting. Men det kommer ändå liksom de här orden, en längtan efter. Jag vill att den här glöden ska flamma upp igen därför att jag älskar er. Det är vad anden säger till den församlingen. Och som jag är helt säker på att han säger också till många, många av oss. När vi tycker liksom att det inte lönar sig längre. När vi tycker att allting är bara dött och tråkigt. Kan det hända att jag behöver ta en stund när jag är riktigt tyst inför Herren. Och så lyssnar jag. Och så hör jag knackningarna. Försiktigt. Vädjan. Får jag komma in? Och det som händer då när vi öppnar, det är ju liksom den där känslan av måltid och känsla av gemenskap. Så vi behöver fundera över, vad säger anden idag? Vad säger han in i ditt liv? Tycker du att det känns bekant något av de här exemplen som jag gav? Känns det liksom som att här är jag just nu? Då får vi fundera över vad det han säger in i våra liv. Och tänk ändå på det, när han talar in i våra liv så är det inte dom, utan det är kärlek. Det finns, du möts liksom inte med av några pekfingrar och någonting att vad var det jag sa och hur kunde du göra, utan enbart med kärlek. På samma sätt som när Jesus möter Petrus igen vid efteruppståndelsen. När han enbart egentligen fick en förnyad kallelse. På samma sätt så är det också med oss. Därför att han vet exakt var vi står. Om vi är tomma. Vad vi längtar efter. Om vi har missat någonting. Han vet det. Men vi behöver inte skämmas för det. Som det står också i en psalm att den som blickar upp till honom behöver inte känna någon skam. Så är det. Inför Jesus så är det liksom bara den här strålglansen som vi möter. Och som sedan då landar ner återigen i våra liv. Så min fråga till oss idag, det är just det där, hör vi? Hör vi vad anden säger? Lyssnar vi? Vågar vi lyssna? Eller har vi bråttom? Ska vi rusa iväg och tycka att jag vet inte om jag vågar lyssna? Men gör det. Jag är helt säker på att han har ett tilltal in i ditt liv, in i våra liv, i våra församlingar här, i vår stad. Det finns ett rop också från världen. Och den säger så här att vi behöver er. Vi behöver Guds folk idag. Vi behöver människor som brinner för det sanna och det äkta evangeliet. Så lyssna in. Och den heliga ande säger denna pingstdag. Och våga också gå på det som du hör att han säger. Amen, vi ska be. Jesus, jag tackar dig för att du fortfarande lever.